Artikel 6.
Hotell Knaus är ju ganska känd i hela Sverige, och det som gör Hotell Knaus så känt är framförallt den här vita marmortrappan. Det är ju en barocktrappa, så det liksom snirklar inåt på första avsatsen.
Då förstår ni, lyssnare, var vi befinner oss, nämligen i Sundsvall. Och du, Mona Bornekrans, du är museichef på Sundsvalls museum. Och vi står vid den här fantastiska entrén och den här enorma trappan som du har berättat om. Och det här hotellet, det hade besök av många prominenta personer en gång i tiden när skogsindustrin stod på sin höjd.
Det är helt rätt. Här man brukar kalla för träpatronerna. De bodde ju ofta utanför staden, och då kom de in på Hotell Knaust, och så satt de här de olika matsalarna och åt och drack. Och det är många historier, bland annat finns det en historia om att en av dem skulle ha ridit upp för den här marmortrappan. Och det är ju en typisk sån här historia, för att man vill tala om hur enormt rika de var, så de kunde göra som de ville. Men vi har inte hittat några som helst belägg för att det verkligen har funnits någon som har ridit upp.
Mm. Om du då försöker dig på att ge en liten miljöbeskrivning av det rum vi står i nu. Trappan har vi berättat om, men vad ser vi i övrigt?
Vi ser vackra pelare som är då rikt dekorerade. Vi ser järnsmides trappräcken. Det är även trappan ut med sidorna, så är då målad och skulpturerad, kan man säga, i utsmyckningar. Och så ser man AK, och det är ju Adolf Knaust och Anna Knaust också. Det var de som startade det här hotellet. Mm.
Och när vi kommer upp på första våningsplanet så har vi en fantastisk takmålning och välvda, vad kallas det, gotiska kanske fönstermodeller,
ja,
eller?
Även om det här är då nyrenässans, så just det kan man kalla för gotiskt, den här spetsbågestilen. Mm.
Det är vackert. Och du och jag ska ta en promenad i ett kallt Sundsvall.
Ja.
Och vi ska ut och berätta om något som var väldigt varmt i Sundsvall för ett antal år sedan.
Ja.
Då lämnar vi Hotell Knaust och dörrarna öppnas automatiskt, och så kommer vi då ut i vinterkylan. Och vi ska gå mot Stora torget, och det vi ser omkring oss här nu är pampiga, stabila stenbyggnader, mycket vackra sådana. Men 1888, då rök det och brann här.
Ja, om vi tar den 24 juni 1888, om vi hade gått precis samma, då hade gatan varit lite smalare och det hade varit bara trähus i stort sett som vi hade sett. Dagen efter, då kommer den förfärande branden som startade väst på stan och brände ner. På en dag så förlorade över 9000 människor sina bostäder.
Då ska man veta att det var bara 11 000 som bodde här.
Ja, precis. Mm. Så det var i stort sett alla som...
Men inte så många dog, om man nu vill betrakta fem som inte så många?
Nej, det är sant. Det tog ju trots allt hela dagen, den här branden. Man kan ju tycka det, att om det nu var en hel dag, varför hann de inte få stopp på mer? Men det var så att det hade varit en jättevarm midsommar och det var storm, riktig storm. Plus att brandkåren som var här då, det var en frivillig brandkår som inte var tillräckligt över. Då utrustningen var inte tillräckligt bra, så att de kom inte igång, och just vinden gjorde att elden kastades från hus till hus.
Mm. Så förutsättningarna för att rädda stan, de var väldigt små.
Det kan man säga, absolut, att det var så.
Och skulden till att den här branden uppkom, den har man diskuterat. Men man tror att det var en skeppare som eldade med ved, vilket var förbjudet då. Och då fattade det eld i några grästovor.
Ja, precis. Alltså, det var en liten båt som gick upp för den lilla ån som går här i Sundsvall. Och man visste ju om att det här kunde vara farligt. Och eldar man med ved så kommer det gnista ut ur skorstenen, helt enkelt. Och det fick man inte göra, men eftersom det det första man vet att någon har sett eld är på en gräsmatta vid ån. Så det är det troligaste att det var det som... Men ingen blev dömd.
Nej, men han misstänktes vara den som olyckligtvis orsakade att i stort sett hela Sundsvall brann ner.
Ja, kan man säga. Ja. Jag undrar vad han tänkte när han la sig på natten.
Ja. Om vi backar några hundra år, 1621, då var det starten för denna stad. Och vi hade ett fåtal invånare, 40 familjer, 200 invånare.
Precis, och då låg faktiskt inte staden, nu är vi ju på väg till torget. Och precis vid torget så finns det en park. Där innan i den här parken så var det en kärn, alltså en liten sjö. Men när den första staden den låg på det liten, man kan säga en halvö som gick i den här ån. Men redan i mitten på 1600-talet då flyttade man staden hit. Och då la man gatorna runt den här som nu är park men då som var en kärn. Och det var ju praktiskt, det är för de här 40 husen, om man säger, då de var ju av trä och det är ju alltid, och det var ju öppna eldar, man hade ju inte spisar, och så det var alltid en risk för eld.
Och en yta av, du nämnde förut, 400-600 meter. Det var storleken, det var inte mycket.
Ja, och det är ju fortfarande det vi kallar idag för stenstaden här i Sundsvall. Och stenstaden är de här stora, pampiga husen som byggdes efter 1888. Den är alltså inte större än det. Men det fantastiska med den är att det är nästan alla husen är byggda från 1890 till 1895 faktiskt. Sen kom några efter, men det mesta är... Så det byggdes på väldigt kort tid väldigt många hus just i det här då innerstaden idag. För då är ju Sundsvall 95 000 invånare, så att det är inte så många som bor i själva stenstaden längre. Nej.
Och de hus som byggdes var pampiga hus. Det var riktiga markörer för de som hade råd att bygga hus.
Helt rätt. Vid den här tiden då så är det inte fult att skryta om hur rik man är. Och eftersom det hade då först varit en skeppsbyggnadsperiod som många hade kommit hit och fått kunna tjäna pengar och skeppsrederi. Och sen kom sågverken med ångsågarna. De kom i mitten av 1800-talet. Så när vi är framme 1888 så finns det många som hade tjänat. De är nyrika helt enkelt kan man kalla dem för.
Och det gick väldigt fort med nyrikedomen här.
Det gjorde ju det. Och det är ju mänsklig kan man säga, en mänsklig sida det här att man gärna vill visa sin rikedom.
Vi kanske ska vara glada idag över att de skröt på det sättet. Att la ner sina förmögenheter på det. För om vi tittar oss runt omkring nu så har vi, ja det ligger fler hus på radar som är fantastiskt vackra och det är från den här perioden.
Ja det är det. Nyrenässansen är dominerande men det finns även stadshuset, det är nyklassicism och det finns även nygotik här. Det är ju de dominerande nyrenässans, nyklassicism och nygotik. Men som sagt var inom nyrenässansen så finns det flera. Vi har ett hus här som är gamla centralhotellet, det är brunt är det och det är mycket dekorationer på det och det är tinnar och torn och väldigt sådär, som det var en som uttryckte det, mycket ruschpysch på det. Och det är en nyrenässans, men en nyrenässans som var framförallt modern på 1880-talet, så det är lite sent, för det här är ju 1890 byggt, medan det huset vi ser, som ligger strax intill här som är mycket, det, man ser tegle men det är inte en massa skulpturer. Och sen är det så att om man tittar på fönsterraderna så är de inte symmetriska som fönstren sitter, utan det är först är det två rutor och sen kommer det tre och så kommer två och så kommer två. Och det är också då därför man inte har det här med skulpturer utan man har de släta tegelväggen och så är det natursten i botten. Och det var en stil inom nyrenässansen som kom i slutet av 1880-talet.
Och när jag ser det här huset får det mig att tänka på en gammaldags borg, en riktig fästning.
Ja, men det här kan man nog kalla mer tysk renässans. Man tänker sig i Köpenhamn också lite husen finns och Amsterdam.
Och så om vi då blickar rakt fram tvärs över torget här så har vi en riktigt pampig byggnad. Den går i vitt och i tegelfärg. Och där saknas det inte tinnar och torn, även om det inte är så riktigt pråligt som det vi just beskrev.
Det är vad som är faktiskt finast med det huset, det skulle jag säga, är zinktaket. Zink är metallen på modet vid den här tiden. Och på zinktaket så är det många fina små skulpturer. Och, men ändå väldigt, väldigt, så det är inte överfullt. Mm. Men här är det är så många hus som är byggda mellan 1890 och 1895. Mm.
Och ni har stadsvandringar där man som synskadad kan följa med och få en CD eller en audioguide och lyssna på den. Eller följa med på de vandringar som ni har.
Ja, absolut. Absolut. Nej, men det är, jag tror att alla tycker det är intressant. Ja. Och så är det för man och kan åka hem till den stad man bor i om man kommer utifrån och kommer och titta upp och se att man ser mycket mer efter man har varit på. Så jag rekommenderar alla stadsvandringar. Ja. Och sen tycker jag det är väldigt kul för man har arbetat med gatan. Ljuset här nu. Mm. Så tåget här som vi då pratade om, man kan nästan tänka sig lite hästar och slädar, för det är inte jätteupplyst utan det är precis lagom. Och nu med vintersnön så det är lite romantiskt.
Ja, lite kallt men romantiskt. Ja. Och de här vandringarna de har ni företrädesvis under sommaren då, och ni har också takvandringar.
Fast det är inte museet som har.
Nej, men det finns här.
Ja, det finns takvandringar. Men jag försökte gå en gång, men det gick inte. Jag fick sån höjdrädsla. Ja. Men det lär vara väldigt trevligt för de som inte är så höjdrädda som jag.
Mm. Men man kan i alla fall komma hit och ta del av den här vackra staden och också anlita er på museet för att få veta mer.
Absolut, ni är jättevälkomna. Mm.
Så åk gärna till Sundsvall eller passerar ni förbi så ta en titt på dessa vackra hus. Och gör ni inte i denna bistra kyla så gör det under sommaren. Och tack säger jag till dig Mona Bornekrans som är museichef på Sundsvalls museum. Tack ska du ha.
Tack själv, jätteroligt att få berätta.
Och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen.